nej, så jag tycker vi kör igång.
Ja, men för fan.
Ja,
då kör vi.
Hej.
Hej.
Hej. Välkomna Ellen och Tor.
Tackar.
Ja. Tackar.
Allt bra med er?
Jajamän.
Kärligt.
Det är Divers Night.
Divers Night, just det. Mm. Det är det faktiskt. Det är Divers Night idag. Och vet ni förresten hur den började, Divers Night?
Ingen aning.
Nej. Ingen aning. Det var i norrman givetvis. Eller norska, ska jag säga.
Oh, ja.
Så var det 2005 som tyckte att ja, det är kul att dyka. Men det man gör efter dyket, det är ju bara att folk åker hem. Så då bakar hon en kaka vid tillfälle för att, vad heter det, hålla kvar folk helt enkelt. Då, va? Och då blir det kakedyk till att börja med. Men sen så utvecklade det till att bli nattdyk då, så har det följt med. Och så nu gör ju alla det då i 22 länder tror jag.
Mm.
Och vad var det förra året? 7,5 tusen dykare och sånt
som är med.
Som då lokal tid, 7:15 går i vattnet då. Och nu är klockan 20:03 är hon. Så att de ska ju snart i vattnet. Och vi har den 7 november för övrigt. Så det är kallt i vattnet.
Vi har en halv tårta kvar själva då.
Du, det stämmer. Vi har en jävla massa tårta kvar.
Så det är därför tårtan är med alltså?
Ja, jajamän. Tårtan är med. Dricker ni kaffe och grejer?
Då tackar vi norskan här då.
Ja, visst. Tacka norskan. Nu kommer inte ihåg vad hon heter. Men det är ju en kul grej.
Det är jättekul.
Alltså, för det blir ju lätt så när man är ute och dyker, kan jag tycka. Alltså, det hon uppmärksammade var ju det sociala biten efter dykningen. Dykning är ju så mycket mer än bara egentligen att vara under vatten, utan man är ju även med varandra och ja, man reser och man har grejer. Va? Och då, för att kunna få ett litet community till att stämma, så kanske en kaka är det enda som behövs. För att man ska komma igång och snacka lite grann och hitta nya vänner och så.
Det har varit god stämning ikväll, så att det har varit mycket.
Ja, hur många är det? Har ni räknat? Hur många hade du på ditt föredrag? För det vi ska snacka om lite grann sen.
21 stycken.
Ja, men det är ju bra.
Det var bra. Det är ganska lagom. Vi var ju inne på Havets hus där och då är 21 ganska lagom. Man ska visa framför ett akvarium och så.
Ja, precis.
Jag räknade paket här ute nu och då var det någonstans ett 20-tal i alla fall då.
Ja.
Och då var det ju folk som hade gått ner redan med sina saker och vissa hade det i bilen och redan på slägga så att...
Ja, precis. Ja, jag tror det kan bli ett gött gäng som kör idag. Jag vet inte hur många vi har förra året, men vi var runt en 20 där också tror jag. Mm.
Det var fler i år i alla fall.
Ja, fler i år. Ja, det är kul.
Det är rekord varje år.
Vad sa du?
Det är rekord varje år.
Ja, det känns som det. Att det ökar mer och mer. Helt klart, helt klart. Men vad trevligt. Ellen, du har ju hållit föredrag idag.
Ja, precis.
Yes, och det ska vi prata om lite grann. Framförallt marinbiologi.
Det stämmer bra det,
va?
Ja.
Ja, och inte vilken marinbiologi som helst, utan vi ska ta en tång.
Ja, ja, precis.
Det
är lite min grej.
Det är lite din grej, ja. Finns det något snuskigt med tång?
Det beror väl på hur man är lagd.
Det är så?
Ja. Det finns väl alltid snuskigt. Nej, men det är så folk oftast inte vet och som förvånar mest. Det är ju när jag säger att jag jobbar med tångens fortplantning och mycket med ägg och spermier. Och då blir folk lite ställda och säger, men är tången ett djur? För att den har ägg och spermier, men det är den alltså inte, det är en alg.
En alg, ja.
Och ägg och spermier var påkomna långt innan djuren kom på.
Ja. Och men, det är liksom grunden i det hela för fortplantning, är ägg och spermier. Även för då tång i detta fall.
Ja, precis.
Ja, coolt. Ja, nej, för varför jag gick in lite på snuskigheten, det är ju det, för vi behöver kanske säga att det är, i poddarna är det lite snuskigt inemellanåt. Man kan dra vissa sådana slutsatser.
Det händer.
Det vi säger här, det är ju inte på något sätt att man rackar ner på någon eller någonting sånt, utan att vi har en liten nivå och så ribban är lite lägre om man säger så. Så att det, ja, bara så att lyssnarna vet om man säger så.
Man kan simma under ribban, man kan simma över ribban.
Ja, precis. Och vi ska väl också påminna om att för er som lyssnar kunna skriva, vad heter det, ja, feedback helt enkelt. Och det skickar ni till amsten@diveteam.se. Feedback på sånt som ni kanske vill lyssna på eller ämnen vill ni ta upp och lite sådana grejer, så har jag det sagt också. Ja, strålande. Okej, Ellen, varför marinbiologi?
Ja du, det började faktiskt här i Lysekil någonstans i forntiden när jag gick på gymnasiet. Min biologilärare, en underbar människa, tyckte att våran klass förtjänade att få en liten resa till Lysekil, och det då nya startade Gullmarsgymnasiet.
Ja, för du gick inte här.
Nej, jag gick inte här, men min biologilärare var kompis med Anders Salosjö, då Axelsson.
Ja.
Och hörde talas om det här gymnasiet och hade de kört marinbiologilinjen i 2 år ungefär, tror jag. Så då packade han in våran klass i en liten en buss, och så körde vi hit på äventyr. Och sov över faktiskt inne i skolan på Gullmarsgymnasiet. Jag sov faktiskt utanför det som senare blev mitt arbetsrum när jag jobbade där, vilket är lite humor.
Sammanträffande.
Ja. Ja.
Men vart gick du skolan då? Var det
jag gick på Grännaskolan.
Ja. Grännaskolan i
Gränna.
I Gränna då, för
ja,
mig. Ja, precis.
Polkagristaden.
Polkagristaden,
ja,
exakt.
Ja, precis. Ja. Och då gick väl tvåan på gymnasiet. Vi kommer hit, träffar Anders och klassen här åker ut på båt. Var väl Belåne vi åkte ut med då, så provtåg. Och jag har, en av mina klasskompisar, jag tog en bild när Anders står och visar en sjöborre för oss. Och så står jag där och tittar på den. Det är faktiskt det ögonblick när jag tänker, fan vilken fräck grej. Jag vill bli som den här snubben. Jag vill bli marinbiolog.
Okej, okay, så det är Anders Salsjö alltså som är upphovet
till. Det är hans fel
alltihopa. Ja, hans fel alltihopa. Ja,
och biologiläraren då som tog hit med.
Ja, det är klart. Ja. Ja, så det var sjöborren då som väckte detta stora intresse,
ja,
för marinbiologi.
Den var rund, den var taggig och när han öppnade den så innehöll den absolut ingenting.
Ja, hur ser en sjö? Jag har aldrig, tror jag inte i alla fall, skurit eller dissekerat en sjöborre. Hur ser de ut? Hur funkar en sjöborre?
Ja, det är som en boll med väldigt mycket taggar på utsidan och så öppnar du den. Och är den hona och det är fortplantningstid så hänger det fem romsäckar i den. Men annars är det bara en liten tuggapparat som heter Aristoteles lykta som är fem stycken små tänder där i. Och sen så är det lite på sidan så är det här lilla vattenkärlsystemet som deras sugkoppar liksom funkar på som är väldigt avancerat. Men inte så mycket att se. Och sen en liten tarm så går runt upp till rumpan som sitter högt. That's it
liksom.
That's it.
Med hjärta och
Nej. Inget överflödigt.
Nej, bara
minimalistiskt.
Det. Ja. En mun, matspjältning och ja, ägg och
en mun och en tarm och så kanske ägg eller lite spermier.
Försvarssystem.
Ja, och så taggar.
Taggar, ja, precis, ja, för att försvara sig. Ja, det ser man. Jag har aldrig som sagt satt isär den och visste inte att det var så lite. Jag trodde det var mycket, mycket mer.
Helt ja, klart. Är de fulla med rom? För i utländerna så brukar man ju käka dem.
Ja, men precis.
Det gjorde Anders också vid det här tillfället. Faktiskt minns jag.
Ja.
Det
var ja, ätlig sjöborre då?
Ja, precis. Ja.
För det har jag hört talas om, men det finns ja, fler.
Ja, vi har lite olika arter här, men det här var en sån, den ätliga, Echinus esculentus.
Finns det någon som är giftig eller kan du knacka dem? Ja, visst, vi kanske ska berätta att vi sitter på Dive Team för övrigt.
Det kan vara bra
ja, och det är Dive Night och vi har en besökare här också. Vi ska se. Han ska vinka till sin pappa där.
Studiepubliken,
ja. Ja, det är riktigt, ja, det är riktigt. Ja, men okej. Okay. Fast det var nice. Men finns alltså, är de det finns ju ätliga, finns det giftiga också då? Alltså,
inte i Sverige.
Inte i Sverige.
Nej.
För man
de är ju taggiga så du skulle låta bli och liksom gosa på dem.
Ja, för utomlands vet jag det finns en svarta eller finns ju även i
alltså den svarta är väl inte egentligen giftiga, det är mer att får du taggarna i det så bryts de så lätt, de här DDMA som du tänker på i Thailand, långa svarta.
Ja,
de är
precis.
Inte så giftiga egentligen utan det är mer att taggen fastnar i så det är svårt att få ut och så det blir samma som att få en speta.
Ja, en inflammation.
Det finns en giftig och den heter blomsjöborre och den kan liksom brännas. Okay. Men annars är det mer att det faktiskt är den här fysiska
sticksjuntet. Ja, all right. Ja, det syns.
Så det gäller att ha koll på avvägningen.
Ja, det får man ha. Och det är ju någonting som vi försöker, och det vet ju även ni som marinbiologer, ni som dyker, att det är A och O, eller?
Ja.
För att inte skada marint liv.
Ja, men precis. Man får inte dimpa ner och sätta sig på folk.
Nej. Hur stor åverkan gör dykare? Alltså, ta inte släggor som exempel nu, för där har vi ju tyvärr kanske väldigt mycket dykare som sitter, men det är ju kurser och sånt som gör det också. Men låt oss säga rent allmänt, jag till exempel tycker ju att Röda havet ibland på vissa ställen ser ut som bara en grå massa på reven. Alltså, är det farligt för reven? Ja eller nej?
Det är så mycket som påverkar.
Ja.
Du har ju allt från utsläpp från land, du har båtar som tömmer rätt i vattnet, toaletter och sånt där. Du har naturliga skillnader, temperatur. Nu har vi en sån El Niño-period på väg igen när det blir varmare i haven och korallerna kommer blekas och dö. Och de har ju blivit större de här perioderna, säger man nu då, på den här globala klimatförändringen.
Mm.
Så reven inte hinner återhämta sig emellan och skadorna blir större. Men dykare som så länge man bara tittar Så gör man ingen skada i sig. Men det gäller ju att utrustningen ska vara uppknuten så du inte släpar i. För man får tänka på att alla såna här koralldjur och sånt är väldigt känsliga. De har som en tunn skyddande hinna av mukus eller slem. Och en väldigt tunn hud. Och den skyddar dem. Den är liksom deras antibakteriell. Den funkar på samma sätt som vår hud. Det är ett skydd mot allting. Och haven, det är ju bara en soppa av bakterier och virus. Så att man behöver det här skyddet.
Mm.
Och kommer någon och tar på det, ungefär som jag skulle ta en osthyvel och dra på din hud.
Är det så pass så?
Ja, du tar ju bort hela skyddet. och blottar. Risken för infektioner är total. Så att det är som att ge någon ett öppet sår.
Okej.
Sen kan det ju bli väldigt lokalt stor påverkan också rent dykindustrin.
Ja, men
som
precis.
Sådan.
Ja.
Så att även om själva dykarna i sig kanske inte orsakar så mycket skada. Så när du går ut med båtar och ankrar och du ska käka fisk på kvällen sen gärna sitter vid stranden och så har man dynamitfiskat upp det.
Ja, exakt.
Då spränger man ju sönder.
Cyanidfisket.
Ja, eller cyanid också. Att man förgiftar, men just de här skadorna man ser att man spränger sönder. Cyanid och dör ju också.
Ja. Alltså, för spränga har jag ju hört att man fiskar med dynamit. Men fan, cyanid?
Ja, cyanidfiske, det förekommer en viss del att man cyanidfiskar för att du det är så att säga att bedöva fisken.
Ja,
då flyter den upp. Den börjar plocka. Och sen som den fortfarande då ligger i vattnet, så i och med att fisken tar upp av gälarna så kan det bara bli som en tillfällig bedövning. Eller inte, men vad man gör är att man då häller ut, och ibland är det exempelvis för akvariefisk och sånt. Då plockar man upp allting och så några överlever, de kan man sälja. Resten kan man käka upp och hela revet är dött. Så cyanidfiske förekommer också i Asien.
Okej.
Okay. Ja, det är inte logiskt någonstans.
Nej.
Men människan är väl inte intelligent.
För de som käkar fisken då, fan, får inte de i sig det också på något sätt? Då? Eller cyaniden, eller rena fisken? Det är,
fan, det är väl lite krydda.
Nej, ja, jo, det är det väl kanske, jag vet inte.
Nej, men alltså det är
inte
mycket.
Inte mycket. Utan den går in på gälarna lite snabbt.
Ja.
Du fyller ju inte fisken, det är ju inte någonting som lagras upp över tid.
Nej, okay, nej.
Och det går ju inte ut i köttet på fisken som du säger, utan det är ju någonting du rensar bort sen med huvudet, gälarna och matsmältningssystemet.
Ja, precis. Men är det så också då kanske att cyaniden i sig skadar omkringliggande marint liv?
Ja, ja, ja.
Alltså sjunker till botten?
Cyanid är ett gift som fungerar så att det blockerar den här lilla andningstransportkedjan. Så att är man beroende av syre, vilket de flesta organismer är förutom de här stora maskarna nere i djuphavet, så att det är ett effektivt käpp i hjulet.
Ja, det gör det ju då.
Ja.
Ja, det är fan skrämmande.
Pröva inte detta hemma.
Nej, precis. Pröva inte cyanid hemma. Nej, men det kan vi avråda folk att inte köra cyanid.
Precis.
Ja. Ja, fan, okej. Okay, ja. Spränga och cyanid alltså. Ja, det ser man. Helt jävla otroligt. Människan är ibland knäpp. Alltså seriöst, den mest destruktiva varelsen på jorden.
Ja.
Kan man väl...
Imponerande idiotisk.
Ja.
Men man får ju tänka efter det här lite, vilka, om man åker iväg och dyker. Vilka ställen man åker till. Man kanske inte ska ta dem som är billigast och verkar minst seriösa och kör hårdast ut så att säga. Liksom, utan, och ankrar och släpper vad som helst. Om det finns något så här speciellt ställe som är kanske skyddat eller någonting annat då, så kommer någon och erbjuder dig att men du för $100 extra så kan jag köra dig till det här skyddade området där man egentligen får dyka och så kör vi en sån specialare liksom på kvällen.
Ja.
Det är kanske inte riktigt okej.
Nej. Och det är kanske så att folk tror att det är det då, för men så börjar det bli en extra utfärd liksom och så...
Det, då blir det ju business för någon och
ja,
så tar de dit. Jag menar, jag kanske vet hur jag ska avväga mig och inte skada stället, men sen så kommer någon annan dykare som inte har den kollen. Och det finns ju inte de som, jag menar, som vi pratar om det här, att det inte alltid att man förstår vad man gör. Det är inte alltid att man förstår att koraller är djur som är känsliga.
Nej.
Jag har sett utomlands när man dyker då, så försöker jag ju välja dykcenter exempel som har bojsten så att man inte ankrar. För jag vet ju vilken skada ett ankare kan göra. Det ser man ju bara här i Sverige.
Ja,
hur det kan se ut när det är mycket fritidsbåtar båtar i naturhamnar.
Ja, exakt.
Men man ser också dykare där som, ut och, som i princip promenerar på reven. Och så påpekar man för dem att men förstår du hur mycket djur... Men vadå? Det var ju bara koraller. Det blir inte djur.
Nej. Så folk är
nej, men det är inte alla som förstår. Nej. Det är okunskap och så, då kan man ju inte riktigt bli arg på dem heller.
Nej.
Man
blir trött. Man tar opportunen där liksom. Jag menar, du kan åka till Norvik så kommer någon säkerligen och erbjuda dig att köra ut dig till speciella båtar där och dyka i Norvik.
Ja,
och du kan säkerligen köpa en dykresa till Estonia också om du känner för det.
Ja, det hörde jag faktiskt lyssna på den Estonia podden där bland just om dykningsbiten där. Det är en annan historia å andra sidan, men det är fantastiskt. Är det så inom, jag vet inte, jag har inte stött på det än, men jag vet att inom, vad heter det, när man vandrar och sådär till exempel, så är det så här ekoturism man pratar om.
Ja.
Och även vissa resor, alltså om man ska besöka naturreservat eller nationalpark eller sånt, så går då den här, man betalar en avgift givetvis så till de här guiderna. Finns det något sånt inom dykning? Alltså, för jag vet att det finns ju avlysta områden, även Koster här uppe till exempel. Det är ju
nationalpark.
Nationalpark numera, ja, precis.
Men det är nationalpark med en skötselplan, så det är nationalpark som brukas, ska tilläggas. Att man har tagit fram den ihop med lokalbefolkningen runt om. Den är faktiskt ganska världsunik på det sättet att man har trålning och sånt som förekommer i nationalparken, men man har gemensamt jobbat fram vilka områden och sånt. Vissa tycker att det är, en nationalpark ska vara helt fredad.
Mm.
Men det här är alltså en, ungefär som att på land har vi ju ängs- och hagmarker som inte på något sätt är naturliga, utan de ska ju betas för att hållas öppna.
Ja, exakt.
Och Kosterhavet, ja, det används och nyttjas. Det ligger ju bland annat Tjärne marinbiologiska fältstationen, mm, där Sven Lovensen.
Den är rätt känd.
Den är väldigt känd. Ja. Och det är ju mycket fiskare och sånt som håller till där uppe. Då har man liksom hittat en lösning för att kunna skydda vissa områden och ha en plan där man kan se vad som görs,
mm,
och styra. Men just att man har fått det i en samråd. Alltså istället för att några känner sig förbesedda och tjuvfiskar och beter sig dåligt, så är alla överens. Vilket, ja, ju är helt suverän.
Ja, det är jättebra. Man ska finnas en sån.
Men konsensus, det är,
ja, men
sina,
exakt,
grejer liksom.
Exakt.
Då blir det bäst. Det
finns ju många exempel utomlands också där man har satt fasta bojstenar. Egypten till exempel, ja, började ju mycket sönderdykt, kanske Marsa, eller säg egentligen Hurghada,
Hurghada, ja,
Sharm el-Sheikh, ja, uppe. Medan sen Marsa Alam så började man mer med ekoturism från början då,
ja,
att det skulle vara hållbart. Man ska inte dyka sönder saker. Så ja, att det finns något att komma tillbaka till.
Precis.
För annars så blir det ju en snabb exploatering under några år och sen är det borta.
Sen är det borta, ja.
Och Thailand har ju gjort på samma sätt också, ja, mycket med fasta bojstenar och max antal dykbåtar som får komma ut, kanske,
ja,
ha licenser eller liknande också.
Ja, det är ju jättevettigt verkligen. För då,
ja,
då är det ju en win-win. Alltså,
mm,
dykarna betalar pengar,
ja,
för att saker och ting ska behållas eller,
ja,
alltså,
sen
forska,
är,
på,
ja,
eller något sånt.
Nej, men sen är det ju, tycker jag, jätteviktigt när man åker ut med en båt på en ny plats, att man har en dykguide som informerar om platsen. Vad kan man se? Vad ska man tänka på?
Mm.
Ni kanske kommer se det här. Det är ett djur. Var försiktig. Pilla inte på det. Och just få så mycket hjälp som möjligt.
Mm.
För att bete sig på rätt sätt. Så man inte råkar göra fel. Ovetandes.
Nej,
det har vi ju bara här ute på Släggö. Att, vi pratar om det här med att dunsa ner i botten. Det var,
ja,
där vi började,
ja,
egentligen,
men,
med förstöringen.
Ja.
Där, hur mycket att Släggö kanske är sönderdykt och sådär. Ja, det vill jag inte säga. Det finns jättemycket fint ut på Släggö. Ja. Men det roliga är ju att när vi satte ut den här bojen som vi har för OV-kurserna då.
Mm.
Ett putterflöte och så snöre ner och så en sten där då. Den här stenen, den ligger och slår lite till och från hela tiden med vågorna. Sanden runt omkring där rör ju på sig och blir enkel och liksom gräva ner sig, den blir lite uppluckrad och sådär.
Mm.
Och helt plötsligt så börjar vi få en massa fjärsing,
ja, jo,
på Släggö,
ja,
vilket,
ja,
vi ju liksom aldrig hade sett i,
nej,
princip innan, inte alls. Och helt,
nej,
plötsligt så ligger det 10 fjärsingar och alla ligger runt OV-bojen.
Ja, ja, exakt.
Vilket,
exakt,
ju är att det första man får göra när man håller kurs, det är ju att skicka ner en divemaster till att liksom sopa botten liksom för att få bort fjärsingarna innan just då OV-eleverna som inte har lärt sig avvägningen än,
nej,
av naturliga anledningar,
dimper
ner och sätter sig på en fjärsing då.
Ja. Fjärsingen är ju då Sveriges enda giftiga fisk,
ja,
typiskt nog.
Till, ja.
Så att det är ju så fånigt liksom. Men det är ju väldigt, väldigt kul att vi kan se dem och här på,
ja,
Släggö. Här ligger de ju till och med ovan vattnet, att de ligger ofta och posar på en sten eller någonting, vilket är kul. För,
ja,
de är ju väldigt tjusiga, det här,
ja, de
blårandiga.
Jättefina, jättefina, verkligen. Jättefina. Ja. Nej, de är, vad är det giftet? Det, jag har blivit berättad för mig att det är någon form, alltså, ungefär som ett huggormsbett.
Ja,
eller hur ter sig giftet i en fjärsing?
Jag vet inte vad det är för kemiskt gift som så. Vad jag har hört berättelser säga är att fiskare använder tång och väldigt tjocka handskar om de får fjärsing i näten.
Mm.
För det är liksom, ja, det var en äldre fiskare som sa att till och med vuxna män gråter. Så att det ska vara ganska, ganska potent. Och det är ett gift som att vad du ska göra är att du ska skölja handen i så varmt vatten du kan med utan att, så att säga, brännskada dig, för att det är ett sånt gift som då går sönder, alltså denaturerar,
mm,
så det är proteinbaserat.
Fungerar, för det vet jag ju, många snackar om det där, men fungerar alla marina djurs gifter på det? Är det varmvatten som är först och främst, eller hur går man tillväga när man får ett...
Det beror ju helt på vad det är för gift. Fjärsing i det här fallet har ett proteinbaserat gift som,
mm,
förstörs någonstans här 34 grader eller någonting över då, så att det är ju potent direkt då, så att,
ja,
säga, men vid upphettning sen så bryts det ner eller,
ja,
koagulerar eller någonting,
mm,
annat då.
Ja.
Nässelcellerna,
ja,
är ju helt annorlunda.
Du tänker på brännmaneter där?
Ja, men brännmaneter,
ja,
där har du alltså en nässelcell och det är ett annat gift som fungerar annorlunda, och där är det bättre att använda en syra, alltså lite vinäger,
mm,
för att få det att klinga av. Det är ju inte lika allvarligt. Det beror ju på,
ja,
om man är
få,
känslig,
ja,
eller,
ja, precis,
inte.
För du kan få en allergisk...
Men, du är ju lite känslig för det. Du får ju nästan dyksjuka symptom.
Jag har tack och lov inte bränt mig så jättemycket, men jag hade en gång, jag brände mig, fick en manet på läppen,
ja,
och sen kom jag upp efter dyket och kände att jag börjar få lite lätt domningar i armen och så börjar jag få lite att det kliar liksom och så, okay, så
ja.
Dykarloppor och nästan
tryckfallssymptom. Ja,
jag hade gjort det så väldigt grunt och så väldigt kort dyk så det gick, det var inte dykarsjuka, det var helt klart.
Nej.
Men
men vad,
nu dyker vi med helmaska.
Ja, exakt. det är ju fantastiskt, speciellt vintertid också.
Kan man krypa in i en manet verkligen och titta på.
Men om vi säger så här, okej, fjärsingen, då är det varmvatten liksom. Mm. Och det är ju stick och sånt proteinbaserat gift då. Och på nässeldjur som brännmaneter är det då...
Nässelkapslar.
Vinäger då, som gäller.
För man kiss är ju en myt.
Ja, det är det.
Nej, vad man ska göra med maneten, alltså, det här man kissar på maneten, vad det kommer ifrån är det att när... Om du får manettrådar på det så vill du få bort dem och du ska inte ta med händerna för då triggar du. Om det finns fler outlösta med så små handgranater kan man säga.
Ja.
Och drar du på dem med handen så löser du ut fler. Så du vill göra det att skölja av dem. Men då ska du inte skölja av dem med ett vatten som är saltare eller sötare än vad maneten låg i. För då blir det en osmotisk obalans. För att de här små cellerna är också, de triggar ju på salthalten i vattnet.
Okay.
Kan säga.
Ja.
Så att du ska skölja med samma vatten. Så ta inte färskvatten och skölja med, för då sprängs ännu fler av de här. Och då, om man då inte har något saltvatten till hands, men det har man ju för att man bränner sig på maneten.
Ja, den är ju saltvatten.
Så det här med att kissa på, jag vet inte vem, jag är inte emot att folk gör det om de tycker det är mysigt.
Nej.
Men personligen, så här, i och med att man brukar bränna sig på överläppen och sånt där, så låter jag helst bli.
Ja, det är
personlig preferens.
Om man inte gillar den typen av... Ja,
finns de?
Jag vet inte, vi
dömer ingen.
Nej, vi gör faktiskt inte det.
Nej.
Men nej, precis, för, det, alltså, för jag har även hört det med kissning på getingstick till exempel.
För getingstick rekommenderar jag istället att du tar en sockerbit med lite vatten på och fort lägger på sticket så suger du ut giftet och så får du inte ens en plöpp.
Sådär, ja.
Testade i somras, funkar alldeles utmärkt.
Det gör det, ja.
Ja, förvånansvärt på.
Mm. Fan vad cool, det har aldrig hört. Där ser man. Återigen.
Podden.
Ja,
exakt. Podden rekommenderar.
Podden tipsar.
Ja.
Och kolla här, där kommer det in dykare igen.
Nu regnar
det. Ja, det var väldans. Har ni fotograferat?
Det blev bra
bilder,
om jag säger så.
Det blev bra bilder, ja. Ja, det är gott att höra. Härligt. Ja, men okej. Okej, Ellen. Mm. Fortsätter vi med vad du faktiskt håller på med. Och det är ju tång.
Mm.
Hur snör du in på tång?
Oj, ja.
Okej, vi vet att sjöborren var marinbiologi-biten då, va? Men varför just tång?
Alltså, jag tycker det är läcker med tång. Man ser olika arter av tång överallt. Där man hoppar i vattnet och så. Och sen fick jag möjligheten, jag fick faktiskt en doktorandtjänst för Lena Kautsky uppe vid Stockholms universitet. Och hon är känd som tant tång. Hon har hållit på med hon har forskat nu i dryga 40 år. Hon har hållit på med tång i över 30 av de åren.
Så det är, ja.
Mm. Så att hon är ju en av Europas, sånt säga, världens auktoriteter på just blåstång framförallt.
Ja.
Och sen har hon beskrivit en ny art som har bildats i Östersjön som heter smaltång, Fucus radicans. Och det är den jag har jobbat med.
Smaltång.
Ja, smaltång. Ja. Finns bara i Östersjön.
I hela världen, det finns ingen annanstans.
Nej. Bara.
Men hur är det övriga marina livet i Östersjön?
Östersjön är ju ganska intressant på så sätt. Det är ju ett ungt hav, det har kanske typ någonstans 10-12 tusen år gammalt.
Mm.
Då hade vi först när isen smälte undan så var det sötvatten. Och sen rann det över och så var det salthav ett tag. Och sen så kom landhöjningen och så blev det sötvatten. Och sen rann det över och så blir det saltvatten igen, senaste då Litorinahavet, 8000 år sedan. Då kommer det in saltvatten och uppe vid Stockholm var det kanske 15 PSU i vattnet. Idag är det 6.
PSU är då?
Practical Salinity Units, samma sak som promille ungefär.
Okej, ja. En annan mät...
Ja, precis.
Ja.
SI-enheten för salthalt.
Ja, amen.
Och då kommer det in en massa marina arter. Och sen så har det ju sakta sötats ut igen då Östersjön. Och... Så de marina arterna, många har ju så att säga då dragit sig tillbaka för de klarar inte så sött och det finns ju några som är kvar och har anpassat sig. Och tittar man genetiskt så ser man att Östersjövarianterna av bland annat torsk, hjärtmussla, blåstång etc. De är ju anpassade just för Östersjön.
Mm.
Så tar vi blåstången så kan vi ta en, för det första så kan man se skillnad på dem, hur de ser ut här på västkusten och i Östersjön. Och på västkusten så växer de ju högst upp. Det är så många andra arter som finns där, så det är så väldigt konkurrens. Så de växer ju allra precis högst upp liksom i vattenbrynet. I Östersjön finns det inga andra arter som konkurrerar med, så den växer ju hela vägen ner så djupt den kan.
Ja.
Och förr i tiden så var det 16 meter, nu har vi i alla fall hittat den på 13.
Mm.
och går tillbaka. Så den bildar ju, i Östersjön så är det Blåstången som bildar de här enorma skogarna. Det är helt fantastiskt.
Är det liknelse med kelpskogar eller nej?
Ja,
eller?
Men ungefär samma känsla. Det är en art som dominerar stora områden.
Ja.
Och det är samma funktion. Den är, kallas för en så kallad foundation species, alltså en grundart i Östersjön. Den är som träden i skogen där djuren lever, gömmer sig, hittar mat, fortplantar sig. Samma roll.
Mm. All right.
Så jätteläckert.
Ja, jag kan tänka. Men har de här stora fälten, har de någon höjd? Som kelpskogar är ju jättehöga, men hur höga blir då Blåstången i sig? Så är den...
Det beror lite på var du är i Östersjön. Längs, ska man se, ungefär vid Kalmar där, så kan det vara, om det är lite skyddade lokaler, det får inte vara för vindexponerat, för blåsigt.
Mm.
För då blir de ju väldigt små, men där har jag simmat i tång som är dryga metern höga. Så.
Ja, men det är ju
läckert. Så det är så pass.
Ja. Fan vad kul.
Mm. Ja, det är riktigt fint.
Okej, så och så intresset då för tång och så doktorandtjänsten.
Mm.
Och vad var det då som du forskade på? Du forskar först förmodar jag, eller hur funkar det där?
Ja, doktorera handlar om att ge upp allt annat.
Ja, men lite grann.
Arbeta dygnet runt.
Ja,
ja nej, jag har hållit på nu de senaste 5 åren med smaltången.
Mm.
Och tittat på hur funkar den? Och jämfört den med blåstången, har de samma funktion eller skiljer de sig? För man trodde länge att smaltången bara var en liten dvärgform av blåstången.
Mm.
För att saker och ting kan ändra sig när det blir så låg salthalt. Och smaltången finns bara i bottenhavet, där norr om Stockholm då, så upp till ungefär.
Ja.
Och då trodde man att det här är en dvärgform av blåstång. Men sen så hittade Lena med en blåstång på samma sten. Hon tyckte länge att det var fasen, det är en annan art.
Ja.
Det är flera andra som har påpekat att det kanske är det. Andra forskare då, tidigare. Men att beskriva en ny art, det är inte så lätt och så. Men sen så till slut så kom de här genetiska metoderna. Och då tittade de på det. Och så kom de fram till 2005 faktiskt.
Mm.
Så såg de att det är en egen art.
Ja. Varför är det så kul då med just tång?
Ja, men man får bada på jobbet.
Man får bada på jobbet.
Det är viktigt.
Och man får dyka.
Ja, man får bada på jobbet. Det är gött. Och sen så just att det är den här grunden, det är starten. Tången är liksom, det är den som fångar solljus och liksom bygger de här träden. Det är hem till alla de här djuren. Den är liksom, jag tycker det är kul att jobba med hela systemet. Och tången är så pass en fundamental grej i hela ekosystemet. Som måste vara. Och även här, jag menar det. Algerna är viktiga. Så att, och sen är de snygga, de är trevliga.
Snygga,
de sitter still, man behöver inte jaga.
Nej, exakt.
Jobba med fisk, vet du. Usch, jobbigt.
Ja, nej. Ja, jag förstår. Men när det kommer till, alltså, det sitter stilla och grejer. Ni dokumenterar och så också, förmodar jag. Områden.
Framförallt med miljöövervakningen så har vi ju en del sånt.
Ja, hur funkar sånt? Alltså, hur gör man? Hur inventerar man tång? Eller kan man
du
säga
simmar
så?
Med din lilla, nej, men du simmar med din lilla skrivtavla.
Ja.
Inom miljöövervakningen så har vi ju fasta positioner där man lägger transekter. En transekt betyder att man simmar ut med ett måttband till vegetationen tar slut. Och det är olika beroende på hur mycket djup det blir.
Mm.
Är det väldigt brant så är det bara några meter och sen är det klart. Och är det långgrunt så kan det vara 200 meter om du vill sila. Sen simmar man längst där så skriver man ner vilka arter man ser och hur stor täckningsgrad. Och så jämför man år, för exempel står bland annat blåstången, hur djupt går den? För den gick upp grundare under 80-talet var det grund, för att Östersjön har lite problem med övergödning och sånt.
Mm.
Och blir det för mycket övergödning så kommer inte ljuset ner, för då blir det så mycket små grums i form av små alger.
Ja.
Och då blir det för dåligt ljus, så då gick den upp grundare, så gick den bara till 6 meter innan gick det till 16.
Ja,
och då kan man tänka sig att det är inte så mycket kanske så, men om man då tänker sig att det är ganska långgrunt så är det ganska stora areal som försvinner.
Precis.
Och då går ju tanken att det är motsvarigheten till att skövla regnskog exempelvis.
Ja, för den är så viktig.
Ja.
Har den någon så här reningseffekt i havet?
Nej, den tar ju upp näringsämnen. Den är inte så snabbväxande som de här ettårsalgerna.
Nej.
Som vi hittar. Men visst, den plockar upp lite grann, men sen bryts det ner också, då släpper den ut igen.
Ja, för jag tänkte alltså, parallellt med musslan till exempel, som de säger är en som renar,
den
filtrerar ju på något sätt.
Ja, men det är filtrerarna som gör det.
Ja.
Och
tången är inte en filtrerare?
Nej, tången är en växt, den är en fotosyntetiserande
organism. En fotosyntetiserande växt? Ja, det är många konstiga ord, eller krångliga ord också.
Den är inte en växt, en alg.
En alg, ja, just det. Ja.
Det måste vara systematiskt korrekt.
Ja. Det är inte ett träd då?
Nej, liknar den vid träd?
Ja, jag gjorde några misstag och vi pratade, vad heter det, om nakensnäckor och då så med, ser ut som små träd och det fick jag ju banne för liksom. Ja, men det gör det liksom. Så att, ja. Ja. Men du har bedrivit egen forskning också.
Ja, det var ju inom det här doktorandprojektet, ja. Som sagt då. Och har tittat då på smaltången, som sagt. Bland annat så har vi tittat på den genetiskt. Vi har kommit fram till, den frökar sig nämligen lite annorlunda än vanlig tång. De har ägg och spermierna.
Mm.
Men till skillnad från blåstången så kan den här även fröka sig klonalt och gör det väldigt friskt.
Klonalt?
Mm. Which det betyder means? Alltså att den har inte sex, utan den knoppar av, en liten bit trillar av, susar iväg, sätter sig igen och växer upp till en kopia av mamma eller pappa.
Ah.
Yes.
Käckt.
Mm-hmm.
Är det
effektivt?
Ja, det är effektivt.
Särskilt som att sex hos tång är beroende av att det är en lagom mängd salt i vattnet. Det får inte vara för sött. Så det är lite svårt att ha sex i Östersjön. Det är ofta det som sätter gränsen för de marina arternas utbredning, att det är för lite saltvatten. Då funkar det inte. Spermierna drivs bland annat av salt, svansen där, och äggen ska stänga sig ordentligt så att det inte blir många spermier på ägget och sånt där.
Ja, okej. Okay. Men kan man säga, kan man likna det med pollen då, eller? Nej.
Nej, det är inte samma. Jag tror inte du, nej, bör du likna vid blomväxter så blir det förvirrande.
Då blir det konstigt. Ja, men då håller vi oss till bara att de flyter iväg och blir en kopia liksom.
Ja, det är faktiskt samma sätt som exempelvis en del nässeldjur gör, kan vi säga. Det är en bättre liknelse.
Nässeldjur?
Bandmask.
Ja,
Binnikemask.
Nej, men som
binnikemasken.
Usch, vad äckliga. Ja.
Lite samma.
Nej, men som sjönelikan med Tridium senile. Den kan göra sånt. Den kan ju krypa iväg och så ligger det som en klumpa kvar och så växer det upp till nya.
All right.
Mm.
Ja, alltså det är jävligt intressant om man ska vara ärlig. Så just det marinbiologi, för det är ju en helt ny värld som man väldigt sällan tänker på.
Mm.
Alltså om man ska vara riktigt ärlig då, va? Alltså folk de tror ju havet har oändliga resurser och tänker inte på vad som finns under, och att det bidrar så mycket till faktiskt hela ekosystemet. För ja, det beror ju på vad man tror på, men jag tror ju på att människan någonstans kom ifrån vattnet, och allt detta har ju med helheten att göra då. Så försvinner det, så försvinner allt annat också då, eller vad, eller kan man tolka det så?
Ja, absolut.
Det
är väl
så haven ska vi vara rädda
om. En av de rimligare tolkningarna av verkligheten.
Ja, ja, men det är gott. Men vad fan, du dyker mycket jobb. Jag vet, Tor, du dyker också en hel del.
Ja, men jag jobbar ju inte med det.
Nej, inte på det sättet. Nej. Men vad, okej, era bästa, om vi ska vara bästa dykplatserna då, som ni har varit på. Jag vet, ni är ett par också, ska man väl säga, kanske.
Nej.
Ja.
Och dyker mycket ihop och sådär.
Jag dyker mycket ihop. Bästa dykplats, alltså på så sätt, jag vill faktiskt säga Släggö.
Du vill säga Släggö?
Ja.
Snyggt.
För Släggö har verkligen så mycket av så många grejer.
Ja.
Det ligger så enkelt och bra till. Det finns parkering, det finns en brygga, det finns en handikappramp.
Det finns ett dykcenter.
Jag har kört kurs här nere med... Ja. En som har varit rullstolsbunden.
Ja, det har faktiskt jag med.
Ett antal prova pådyk med folk som har varit livrädda för vatten. Och folk som aldrig varit ner och snorklat i vattnet. Och alla kommer upp och är liksom begeistrade och tycker att det här är helt suveränt.
Mm.
Och jag har gjort... Vi ska nog inte räkna på hur många släggödyk jag har gjort. Men jag tycker fortfarande det är kul och fint om man hittar nya saker. Och sådär. Ja,
det
och
gör man. Det
skulle jag vilja säga egentligen. Det är väl ett allmänt tips egentligen, att jag kan ju inte marinbiologi på det där sättet som Ellen kan, som är faktiskt utbildad på det. Men ju mer man lär sig, desto mer ser man.
Ja,
så att har man dykt Släggö 50 gånger och tycker att nu kan jag det här stället, jag har sett allt som finns här. Ja, men gå en marinbiologi-föreläsning eller Divers Night när vi körde den här föreläsningen.
Ja,
och kommer att hitta nya saker som du inte har sett innan.
Ja.
Så fort du lär dig vad du ska titta efter. Man behöver inte lära sig namn på saker och kanske ens vad det är egentligen för någonting,
utan bara att
veta
grejer,
att det finns och att man borde kunna se det, så kommer du upptäcka det.
Ja, för vet, vi har ju kört även samarbete med Claes Malmberg, vet du, där han pratar, och det är ju folk, det är ju mest nakensnäckor då.
Ja, det brukar bli den där
Ja, precis. Nej, men bara en sån grej, alltså att man lär sig hur de ser ut och vart de finns till exempel, gör ju att man börjar upptäcka nya, och de är mindre och man kanske ligger mer still och inte ruschar förbi bara, utan man letar och aktivt försöker hitta det liksom.
Nej, men det är ju mycket det, du kan inte se någonting om du inte vet vad det är.
Nej,
Och det är ju det, jag menar, som med Klasens nakensläcker, de är så små så att du har inte en chans, du måste veta var du ska leta för att hitta dem, och sen ska du veta att du ska ställa in blicken på någonting som är, om du har tur, centimetern.
Ja, men precis.
Och sådär, så att det är samma som ikväll nu här, när jag pratade så gav jag dykarna en liten bingolista.
Ja, just det. Ja,
ja, på arter som jag vet att man kan se på slägge, för vi dök förra veckan och kollade så att jag kunde hitta allting.
Ja.
Det är taskigt annars då.
Ja,
vi får se om de tar bläckfisk, för det är ju lite sådär. Så. Men bland annat då så fick de så att de ska då försöka hitta en gullmaranemon, en påfågelsrörmask, ledsnäcka, då får man vända lite på sten och se och spana där.
Mm.
Bläckfisk såklart där, kanske trollhummer.
Vänta lite grann, vi har... Vad säger du nu, Malin?
39
pers.
39 pers? Det är rekord, eller? Det är rekord. Kolla, vad kul.
Får vi se om någon ser en bläckfisk?
Ja, eller ja. Vad heter den där snäckan?
Ledsnäcka.
Ledsnäcka.
Ja, kvällens bonusdjur är ju då ett av mina favoritdjur. Det är ett mossdjur som på latin heter Alcynidium diafanum. På svenska kallas det för dödmans finger eller litet ludet lädermossdjur.
Litet ludet lädermossdjur. Litet ludet lädermossdjur.
Det är 10 gånger snabbt.
Ja.
Låt oss fästa en plack.
Ja. Mm. Ja. Ja, vad fan, jag tror de hittar något här.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Det är ju det som är grejen med nattdyk. Där har vi ju just den här att när du inte ser allting liksom, utan blir tvungen att koncentrera dig väldigt, väldigt noga.
Precis.
Du har lampan, du får den lilla zonen som kanske är en halv kvadratmeter eller någonting sånt där. Då koncentrerar du verkligen på vad du ser där.
Man ser mer.
Och då börjar du titta i det lilla och
precis.
Så kommer du upptäcka en massa små grejer.
Ja, jag kan känna det själv när jag nattdyker. Alltså jag blir mer fokuserad också och tar det lugnare. Man går ju någon form, alltså det försvinner som du säger, det är runt omkring. Fokuset ligger på en centrerad punkt, för du ser ju inget annat än lampan. Då infinner sig också, för min del i alla fall, ett lugn. Och en skön känsla av... Alltså,
ja, men man tar bort allt det här bruset runt om.
Ja, precis. Man befinner sig lite grann i nuet, kan man säga. Tankarna drar inte iväg.
Lite
så här.
Mindfulness.
Ja, lite, ja, det är ju jävligt poppis numera. Ah, ja, mindfulness. Så börjar
mindfulness diving.
Just den här,
liksom, ja, bra. Kul.
Ja, ja. Då vet du också liksom att när du har börjat, när du väl har sett någonting en gång, då behöver du liksom inte... simma på så himla snabbt för att komma vidare. Många simmar alldeles för fort.
Ja, det gör de.
Och ju mer jag har lärt mig om marinbiologi och ju mer jag har lärt mig se, desto långsammare simmar jag.
Ja.
Och sen kan man i princip bara hoppa i på slägg och gå ut några meter och sen liksom titta på detaljerna istället.
Ja, precis.
Och det är en sån här liksom upplevelse jag hade från den första gången när jag dök på västkusten. Då. Jag hade dykt östkusten innan då med vrak och det gamla vanliga och dålig sikt och alltihopa. Jag kom hit och jag var helt lyrisk för vi hade haft 5-8 meter sikt och Ellen och den andra som var med och dök tyckte ju att jag var mer eller mindre knäpp.
Ja.
Som var nöjd med den här dåliga sikten i Hellebäck när det hade runnit ut lite färskvatten.
Ja, exakt.
Det var brunt.
Det var april och det var kallt som fasen.
Man kunde knappt se sina egna fenor.
Vi hade dykt kanske 10 minuter, någonting sånt där. Vi hade börjat komma ner på några meters djup. Och sen får jag syn på ett sån här liten rund manet, den här små krusbären.
Ja.
Och jag liksom signalerar åt de andra två dykarna att kolla liksom. Titta. De liksom så här, vad är det? Ja, men titta. Det är en sån här liten, den är jättehäftig. Kolla, den är jättefin. Och de tittar på mig som bara bock.
Ja,
knackar sig på tinningen och tyckte att jag var helt dum i huvudet. Pekade på ögonen och gav tecknet titta ut i vattnet. Och när jag då lyfter blicken så att säga börjar zooma ut och väl har sett det här lilla havskrusbäret, då inser jag att det är liksom tusentals. Det är bara, de är överallt.
Ja. Men det kan väl vara så, för det är någonting som vi upptäcker väldigt ofta just från folk som då kommer från östkusten till exempel och kommer till västkusten. Man blir väldigt hemmablind blir man när man dyker där. Det är samma, man ser grejerna, ja, en fisk och tång och det är skaldjur och grejer och det lever, det är liv. Men det är som du säger, när de kommer hit bara, jag såg en krabba, men en krabbtaska, de är större varianterna då, va? Wow, vad fräckarna, ja, men visst. Men det är ju tyvärr så, man blir ju hemmablind och man uppskattar kanske inte det riktigt alla gånger, det som finns runt omkring.
Sen är det ju att ha lite ögonen med sig liksom, tänk efter innan egentligen så här, bara man lär sig lite mer, desto lättare blir det, för då vet du att nu ska dyka på våren till exempel. Nu vet jag att det kommer att vara just det här och du ska hålla utkik efter det. För annars, jag vet en gång vi dök från Vikarvet och simmade hela vägen runt från Vikarvet till Släggö.
Och Vikarvet ligger ju alltså precis bredvid här, kan man säga. Det är,
ja, lite bortanför där.
ja, lite bakom
båten
där.
Så luktar så gott.
Ja, exakt. Nej, men det finns ju, det är ju olika ställen då. Det är ju släggor som ligger framförallt då vid dykcentret då. Mm. Men sen om man promenerar, man kan kanske inte promenera, man har utrymme att ta bilen bort. Ja, det går ju om du
stannar. Men man blir bra
till. Man får simma tillbaka.
Ja, exakt, exakt. Nej, så det, ja, det är ju två närliggande och vad heter det, det, den platsen är ju riktigt bra också. Ja.
Och då vet jag att vi dök där och så halva dyket. Liksom, ja men fint, det var fisk och det var kallt i vattnet och det var klarsikt och alltihopa jättevackert. Och sen, någonstans halvvägs, så ser jag en havsängel.
Ah,
de är ju jättevackra och det är nog faktiskt den bästa bilden jag någonsin har fotograferat också. Ja. Fick en väldigt bra bild på en av dem. Och sen fortsatte man dyket en 25 minuter till eller någonting sånt där. Och det var havsänglar överallt. Man såg ju bara fler och fler liksom, och det var jättemånga. Men det var ju inte så liksom att det inte hade funnits några på första delen av dyket. Utan det var ju bara att jag först fick syn på en halvvägs och sen såg jag dem, för jag visste att jag skulle titta efter. Exakt. Och hade jag kunnat lite mer så hade jag ju vetat om att nu är det havsängelsäsong.
Ja. Mm.
Och då...
Ja, för det är väl lite så med marinbiologi så som det följer det vissa cyklar, vår, höst, vinter.
Naturen är naturen, bara så det är uppe på land eller i vattnet. På land så, ja, min kompis och kollega Kjell Bolmgren har fenologiväktarna på land, ett sånt här projekt, de har en sajt som heter blomma.nu exempelvis.
Mm.
Och då följer man årstiden och man rapporterar in när vissa arter börjar blomma. Ja, klassiken är den här tiden mellan hägg och syren och sånt,
ja,
där.
Precis, ja.
Och det är ju sånt som man jagar, men man jagar ju så här första snödroppen och första tussilagon och sånt på land. Men det är ju samma saker i havet, och någonting som aldrig får några löpsedlar men som borde få det, tycker ju åtminstone jag och Lena Kautsky, det är ju vårblomningen.
Och det är, i havet då?
Vårblomningen i havet, det är som startar hela säsongen. Och det är när ljuset kommer tillbaka, ibland så tidigt som februari med mars där. Och då blommar alla de här små encelliga växtplanktonen, framförallt kiselalgerna, jättemycket. Och det kan bli så här skummigt i havet av alla de här kiselskalen och sånt. Och det blir lite grumsligt i sikt, man vet, med brunt på våren där.
Mm.
Den vårblomningen, det är det som sen ger näring till. Sen kommer alla djurplankton och börjar äta av den här vårblomningen. Och då exploderar de. Och djurplanktonen, de är mat till många filtrerare och de är mat till fiskarna. Så liksom, vårblomningen är starten på hela näringskedjan varje år.
Mm.
Den pratar vi inte om. Sen kommer en liten skiten cyanoblomning på sommaren av cyanobakterier i Östersjön då, va? Den är inte någonting i jämförelse med hur stor vårblomningen är, men den kommer på sommaren när vi vill vara i vattnet och den ser läskig ut, den är mer synlig.
Så är det den gröna algblomningen?
Blågröna, blågröna cyanobakterier. Ja. Mm.
Men är det, vad är stället, alltså man snackar ju om, ja, nu är det algblomning igen, är det bra eller är det dåligt? Eller är det...
Ja, det beror på vilka alger.
Ja, vad är det där man pratar om då som är så...
Det man pratar om som får löpsedlarna, det är alltså cyanobakterier. I Östersjön är det framförallt nodularia, spermigena och en annan alg som kallas för katthårsalg.
Ja, och vad gör de här?
Alltså, vad de gör, de har alltid funnits i Östersjön, det har de. Men det är antalet, alltså mängden, är väldigt många. Och problemet med dem är att i vanliga fall så är det som är begränsande för växter, både på land och vatten, det är kväve och fosfor.
Mm.
Och generellt är det kvävet som är begränsande. Men Östersjön är ju övergörd och då finns det mycket kväve och fosfor. Och de här algerna har ju då problemet att de behöver inte kväve, för de kan, precis som vissa växter på land som al och klöver och sånt, de kan fixera kväve från luften, vilket är lite unikt då. Så att de är endast begränsade av fosfor. Och i Östersjön så finns det ganska mycket fosfor som är laddat i sedimentet. Det ligger liksom i berggrunden där.
Mm.
Så då kommer det mycket fosfor och de kan ta hur mycket kväve som helst och då formligen exploderar de.
Men har vi samma, finns det samma problematik på västkusten?
Nej, gör det inte.
Nej.
Inte riktigt. Nej.
Men det är då på grund av att det inte finns så mycket fosfor? Eller,
ja, exakt. Och det är lite annat system. Du får tänka på Östersjön, är brackvatten.
Mm.
Och här så det är två skilda system.
Ja. Men om man skulle, skulle indela då, som på land, man säger ju vår, sommar, höst och vinter. Mm. Eller om man börjar där. Vad är specifikt för våren? Vi snackar den här blomningen. Mm. Är det på våren?
Ja, våren, mars tid.
Mars där, det där det börjar.
Nästan vintern. Ja, men när ljuset börjar komma tillbaka där. Ja. Det beror lite på om det är is eller inte också, för det tar ju lite av ljuset.
Ja, precis. Ja. Vad är det specifikt då? Vad finns det då man ska leta efter just under vår? Hur lång sträcker sig den perioden? Från, vad säger du? Från februari, mars, april?
Februari, mars, april där så kommer det. Men det är ingenting du ser som dyker. Du upplever det möjligtvis som lite dålig sikt. Så det är ingenting att eftersträva.
Nej.
Men rent marinbiologiskt så skulle då är det ett bra läge för nakensnäckor.
Mm. Och det, ja, precis.
Vissa arter där.
Ja.
Då kommer de ut. Och sen så ju varmare det blir i vattnet så börjar ju också djuren röra på sig mer. Jag menar, i havet är man ju växelvarm, så är det kallt i vattnet så är man långsam för man har låg metabolism. Och sen så en sån lite magisk gräns i biologiskt liv brukar vara runt 10 grader. Där brukar mycket liksom, där börjar många algerna börja bilda fortplantningsorgan och liksom, där börjar det liksom, det är en gränstemperatur där. Och sen rullar det på. Sen kommer ju sommaren.
Ja, men precis. Och då är det ju full fart.
Ja, och då är det full fart. Ja. Ett sånt där härligt vårtecken som jag tycker i maj, det är ju när ålgräsängen kommer upp igen.
Ja,
den övervintrar ju. Den är ju som ett gräs som så att säga tappar bladen på hösten. Och så är det ju helt... Jag menar, vinterdyker man på slägge så ser det ju jättetråkigt ut.
Ja, det gör ju tyvärr
det. Och sen kommer man på sommaren och ser det här liksom smaragdgröna havet.
För det har jag har blivit så jävla fascinerad just av ålgräsängen här utanför.
Den är fantastisk.
För det finns ett kul ställe som jag upptäckte för ett par år sedan. Alltså, i och med att jag håller mycket kurser där, det är ju mest det, då simmar man ju alltså mot de här bojen som vi pratade om tidigare. Den där utbildningsarian, alltså där man går. Men... även då när man har haft prova på dykare vid något tillfälle då, så har man liksom gått in vänster och så in i den här ålgränsängen. Och då finns det då bryggan över till kallbadhuset som är full av håligheter. Och det är helt magiskt. Och det är 1,5-2 meters djup.
Ja, ja, ja.
Och solen ligger på och det blir grönt och fint och det strålar. Det är grymt.
Ja, ja. Nej, men man behöver inte djup för att få det fantastiskt.
Nej, är det inte så också att ju djupare du går, desto tråkigare blir det? För där finns ju inte solljus. Alltså, om man ska se...
alltså artrikesmässigt, jag menar, de flesta, alla alger och även ålgräset då, som är faktiskt en växt. Som det är ett gräs faktiskt. Det är det enda sjögräset vi har i Sverige.
Okej.
Okay. Nota bene. Skillnaden på sjögräs och
sjögräset.
Alger.
Ja.
Men alla de behöver ju solljus.
Ja, men precis.
Så du har ju flest, och i och med att du har flest olika algarter uppe vid ytan, så har du också då flest djur som använder de här. Så att snorkla är ju en väldigt bra, så att säga, output. Du får se mest grejer. Det är ju sen när man har snorklat, när man har sett det här och man kanske vill ligga länge, det är då man börjar dyka. Och sen så när man vill se de här andra sakerna som lever djupare än 15 meter, så det är ju då kommer dykningen. Men då är det ju så att säga färre arter per dyk man ut efter.
Ja, men precis.
Men det är väldigt fina, om vi tar som Alsbäck med sjöpennorna till exempel, som är underbart vackra. Och lite havskräfte. Sen är det ju kanske inte så där jättemycket mer, inte som jag ser i alla fall.
Men då snackar vi djup mot en 25-30 ner mot 40 meter liksom. Där, ja, precis. Ja. Precis.
Det är riktigt djupis.
Ja. Nej, för jag vet många OV-dykare och sånt.
Det är det man ser.
Ja, precis, jag brukar säga det. Visst, man kommer väldigt långt med ett OV-cert.
Oh ja,
alltså, det är otroligt. Det är ju där spannet ligger, om man säger så. Man ska se färger och du ska se djur och sån här grejer. Men sen då, att gå vidare som till exempel till en advanced-kurs för att kunna dyka på djupare vrak till exempel, eller hitta de här...
Ja, men kunna dyka natt och känna sig lite säkrare, få till den här avvägningen så att man inte skadar naturen.
Men sen också att hitta kanske andra typer av arter, som du säger, kräftdjur då, som lever framförallt då havskräftan eller
sjöpennorna
och lite sådana grejer och lite andra unikare grejer då, va? Nej, så det...
Nej, men ett ovissert är ju som sagt, där kan du få, om man tar den här klassiska boken Dyreliv i havet, fotobibeln för marinbiologer.
Ja, just det, den hade du en kommentar om förut i början här.
Ja.
När vi satt och pratade, det är den utgåvan, den är feltryck i. Vad är det som är fel i den?
En av upplagorna har ett feltryck där det är en sjöborre, och så står den här arten kan lätt förväxlas med en annan art. Och så är det den andra arten de har tagit bilden på. Just det.
Okay, ja.
Kul, men, för tre personer, vi tycker det är kul.
Ja.
Ingen annan ser bilden.
Nej. Okej, men då har vi sommar liksom. Då är det full blom.
Ja, men det är full fräs sommar. Och framförallt du får ju det här ljuset som går ner och speglar och glittrar. Och kontrasterna, och det är mycket. Och sen så går det mot höst och då försvinner vissa arter, men då framträder ju andra arter tydligare.
Mm.
Så att du får den här skiftningen precis som på land, att du får att när vissa saker vissnar ner så kommer andra. Det är ju samma succession där, så att säga. Växtföljd. Och sen så nu så här på hösten så är det, jag tycker då det är fördelen det här med att man får mörkret, att man kan göra nattdyker när man verkligen kan fokusera på. Och sen vintertid så är det ju, för då är det så klart i vattnet.
Ja, det är ju det. Och då är det ju fantastiskt. Då kan man ju
verkligen bara uppleva
men det, ja, precis.
Landskapet.
Ja. För det är någonting
som... Höstens morel tycker jag vi ska...
Ja, den är ju... Släck lampan, sitt på botten och så... Inte sitt på botten, förlåt.
Nej, ja, men det kan man göra här nere på Slägge. Ja, man har grusbotten, så jag menar, vi gjorde ju ett dyk en gång en natt när vi gick ner här på Slägge och la oss ner på 1,5 meter, tror jag.
Ja, det var inunder
faktiskt. Ja, inunder bryggan, där det skulle vara mörkt. Och sen låg vi där i dryga timmen och bara viftade med händerna och tyckte allt var jättetoppen.
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt. Ja, för det är ju någonting som jag också brukar påpeka, just det med sikten. Mm. Alltså för många hakar ju upp sig på det, kan jag tycka. Mm. Alltså, det var dåligt dyk för dålig sikt. Nej, men vänta lite nu. Ja, men precis, lite grann så. Men sen så, om man tar det i förhållande till nattdyken då, där du inte ser, alltså där du blir fokuserad. Jag kan tycka att även ett dyk som har lite sämre sikt kan vara ett fantastiskt bra dyk, för du kanske är mer... Alltså måste närmare saker och ting.
Sverige
för att
tycker
se.
Jag ju generellt är mer makrodykning, att du dyker på nära håll. Jag brukar säga, som biolog, så är ju dykposen där, är ju näsan i marken och rumpan i luften.
Ja,
det ligger ju kroniskt som en liten så skovel och drar, för att man tittar nära.
Ja.
I Sverige så har vi inte den sikten, men vi har så mycket smått som är fantastiskt och har fantastiska färger. Ta med en lampa, titta nära och ta det lugnt, så ser du massor.
Ja, precis. Ja, framförallt ta det lugnt. Det är väl liksom
chilla lite.
Väldigt mycket AO när det kommer till att leta efter såna här grejer, eller framförallt utforska det.
Ja, sen så är det lite kul då, som en utmaning tycker jag, att när man försöker ta reda på om man ska hitta en speciell art som man vill se. Men var vill den bo? Vilka förhållanden vill den ha? Vill den ha klippa eller sand eller mjuk botten? Vill den ha strömmande vatten? Ska det vara lite mer stilla? Var hittar jag en rätt miljö för den här arten? Eller finns det någon annan art som man hittar den tillsammans med? Sen har någon form av symbiotiskt förhållande med. Och sen så just börja leta, detektiva sig fram. Liksom.
Var ska man börja då? Om man säger så, om man börjar tycka att det är kul och dyka, ja, givetvis dyka i första hand. Ja. Då, men sen också vill förkovra sig lite grann i just marinbiologi. Vart ska man börja? Vart ska man lägga ribban? För det kan ju vara mycket, alltså mycket latinska uttryck. Ja, mycket konstig med, alltså, fortplantning, olika typer. Men vart ska man börja enkelt för att få in ett intresse, försöka på något sätt greppa det? För det är ju så väldigt mycket, vart börjar man? Tror.
Ja, jag som är lite så här halvvägs. Nej, men jag kan väl säga så här, att börja med att göra de här grova sorteringarna. Det jag upplever att många gör lite fel på, det är väl kanske också våran egen branschfel på så sätt, det är att man får en sån här fiskkarta. Och den innehåller just bara fisk.
Ja,
och sen sätter man igång och börjar försöka plugga in alla fiskar, vad som är skillnaden på dem och alltihopa. Och det är egentligen ganska svårt om man inte vet vad man ska titta efter och vad det är som faktiskt kännetecknar dem alltihopa. Utan jag skulle vilja se att vi gjorde fler såna här dykkort som innehöll fler olika grejer. Mm. Ungefär som att om du vill lära dig om dryck, säger vi till exempel. Då ska du kanske inte börja med att rikta in dig på whisky eller vin. Och så nu ska jag lära mig alla sorters rödvin och vad som är skillnaden mellan de olika och hur de smakar olika alltihop. Utan börja då. Vad är skillnaden på rödvin, whisky, vitt vin, hur smakar tequila och rom?
Mm.
Då har du gjort en väldigt grov sortering.
Ja,
men du har ju utökat din kunskap enormt.
Men finns det
så
några bra...
börja titta liksom. Ja. Tång, fisk, mossdjur, maneter.
Finns det några bra litteratur då som man kan, alltså, som du som ändå är doktor i detta ämnet och... Alltså, finns det någon bra bok man kan köpa? Eller?
Ja, det finns den här Djurliv i havet, eller som den heter på svenska tror jag.
Ja.
Och Dyreliv i havet på norska. Den är fin. Den ligger på ungefär 500 spänn. Jag tror att den fortfarande finns i nätbokhandeln. Jag vet att den kan vara slut på förlaget. Den kan vara lite svår. Annars finns det ju Vad jag finner i havet, tror jag den heter. Vad jag finner-serien.
Mm.
Med tecknade bilder, den är bra. Sen kan man också titta på Kärnölaboratoriet, har en väldigt fin sajt som heter Vattenkikaren.
Vattenkikaren, ja.
Den är jättebra. Ja.
Är det som det heter, vattenkikaren.se? Eller
ja,
det?
Ja, precis.
Ja.
Googla så hittar man.
Ja.
Men det finns ju lite blandade böcker. Sen finns det ju det som, för oss som är riktigt skadade då, så finns det ju såna här...
Ja, jag förstår vad du menar.
Nej, men om vi såg, jag har en bok som jag hade med mig idag, bara för att den... Det är min favoritbok. Det här är en bok som heter Invertebrates,
ja.
Alltså ryggradslösa djur på engelska, av Richard och Gary Bruska.
Ja.
Och den innehåller sprängskisser på alla ryggradslösa djur. hur de ser ut. Här kan vi exempel se hur en plattmask ser ut om man skulle skära upp den.
Ja, kolla där, de har dissekerat
pulan. Precis, så slipper man skära i allting själv. Men det är kul att veta hur de funkar. Och så står det allting om ja, men hur de är uppbyggda från liksom larv till könsmogen individ, hur de fortplantar sig, vad de gör på helgerna och sådär.
Ja, exakt. Finns det på svenska också? Eller?
Nej. Det här är
engelska.
Tung litteratur. Funkar jättebra att palla upp grejer med också.
Ja, det kan jag förstå. Ja, men om man inte vill gå så djupt, alltså
börja med Hovets hus och lite sådana saker. Hovets hus är ju enormt bra att se till att få en guidning.
Mm.
Och lite sådana här Divers Night och sånt, att få någon som berättar. För då har du ju liksom någon som kanske har tillbringat ett antal år av sitt liv och att liksom koka ner det här till vad som är vettigt och värt att veta egentligen, utan att du behöver läsa av artiklarna själv.
Men du då, eller hur ofta håller du för sådana här typer av föredrag?
Det händer lite då.
Ja.
När jag är i trakten, nu har vi ju hus här i närheten. Så att det...
Ja, exakt. Men är det någonting som du skulle kunna tänka dig att fortsätta åka runt och greja med och utbilda även i? Eller?
Ja, jag har ju jobbat på Gunnars gymnasiet här en gång i tiden.
Ja.
Så vikarierat ett par år som just lärare i marinbiologi. Ja. Sen har jag också min lilla blogg, Tångbloggen.
Ja.
Finns även på engelska, balticseaweed.com.
Baltic Seaweed, ja. Tångbloggen.
Tångbloggen, den är fin. Där får man veta allt man behöver veta och lite till om tång.
Mm.
Och, där, ja.
Och i och med att tången är då ändå fundamentet i det hela, så är det där det börjar någonstans.
Jag tycker att det är en bra startpunkt. Ja. För mig så är det en logisk startpunkt, men det är för att jag är biolog och då känner man att man vill börja från början, så man börjar med alger och sen så går man vidare i systematiken sådär.
Ja.
Sen kommer svampdjur, sen kommer nässeldjur, sen kommer kammarnätter och maskar.
Nu är det ju inte bara tång på tångbloggen.
Nej, det är
utan
det är
från vetenskapliga konferenser och sånt där. Ja. Behöver man inte åka dit själv, utan då har...
Vad sa du
då? Då äter vi snittar.
Snittar, ja. Mm. Ja.
Utan då har ju Ellen suttit och bloggat från en konferens då kanske, så slipper man åka dit själv.
Ja, det blir bra.
Och inte förstå någonting, utan då är det någon som ger en ett referat istället.
Ja, men precis. Skriver du artiklar och sånt? Är du...
Jag brukar skriva om artiklarna jag skriver på tångbloggen. För tångbloggen är tanken att den ska folk som inte är marinbiologer kunna läsa. Min mamma läser tångbloggen.
Ja. Men det är bra. Det är liksom ett
och det,
men sånt
jag har, forum. Jag får ganska mycket kontakt med... jag tycker det är kul när folk... Vanligt folk som inte har specialintresset kan få svar på sina frågor. Så jag får mycket såna skolungdomar som frågar om de ska göra något arbete i skolan och undrar. Mm. Vid somras hade jag en jätterolig... mailkorrespondens med en engelsman som var här i Sverige. Och så hade han hittat min blogg och sen så skrev han en fråga för han hade sett någonting och så svarade jag. Och skrev att du kan även titta efter det här och det här. Och så hade han gjort det och så skrev han att det hade han tittat och hittat och tyckte det var jättekul. Och så hade han några fler frågor och så höll vi på så fram och tillbaka 5-6 gånger. Och sen så åkte han hem och tackade för att han hade den roligaste semestern någonsin. Och nu ska han hem och lära sig mer om alger i England.
Kul.
Ja, det så det är jätteroligt när man kan väcka ett intresse hos någon eller bara finnas där och svara på frågor. Ja. Så att jag får ibland tång på posten från folk som har läst och undrar vad är det här för någonting. Ja. Så kommer en liten alg i ett paket och det är en sån. Ja, tack så mycket.
Okay. Men är det någonting som du gärna tar emot mejl till och svara på? Om folk har frågor eller om hur de ska göra eller söker vad som helst. Hur vart mejlen vart vänner? Tångbloggen och så finns det någon form av...
Ja, det finns. Min e-post finns på tångbloggen.
Ja, precis. Ja.
Under kontakta oss.
Kontakta oss, ja. Ja, exakt. Ja. Härligt. Fan vad kul. Det har varit jätteroligt verkligen. Divers Night idag är ju snart slut. Jag tror dykarna är på väg upp. Jag har varit nere i 40 minuter. Jag har varit nere nu.
Vi lär väl höra dem.
Vi
se om de har lyckats se allting på bonuslistan.
Ja, precis. Vad var det nu på bonuslistan? Det var...
På bonuslistan så hade vi en hydroid som heter Kirchenpaeria pinata. Den har inget svenskt namn, vad jag vet, men den ser ut som en liten vit fjäder som står ofta i små klumpar. Jag såg den på Slägge förra veckan. Den står på en sten innan man, när man följer den här vajen ner så finns den där. Så det ser ut som små vita fjädrar som vajar. Sen hade vi bägarkorall.
Bägarkorall.
Ja, Caryophyllia smithii. Den är alla som har sett. Den finns där, den är vanlig, men har man inte sett den så ser man den inte. Mm. Och så hade vi då gulmaranemonen, Protanthea simplex. Den lilla fina vita där som inte gillar att få sediment på sig så ofta växer lite under överhäng.
Mm.
Sen hade vi påfågelsrörmasken, Sabella pavonina. Vi hade hummer för att någon liten challenge måste man ha.
Ja, det är klart.
Och så hade vi trollhummen, Galatea strigosa, du vet den här snygga som är röd och blårande. Ja, precis, med håriga långa klor. Och sen hade vi att man skulle hitta en ledsnäcka också.
Ledsnäcka?
Ja, de här små molluskerna som har funnits med sedan Kambrium, alltså 600 miljoner år gamla ungefär. Och de får man vända på lite på stenar som ofta har den här rosa algen på sig.
Ja, ja.
Där kan man hitta dem. Och sen så bläckfisk. Och kvällens bonusdjur, så här, man får pluspoäng om man hittar det. Alltså då, mossdjur, förbesedd grupp, men som jag tycker om. Och den här arten heter på latin Alcyonidium diafanum, men kallas på svenska för dödmans finger eller litet ludet lädermossdjur.
Just det, just det. Ja. Härligt. Vi hade 39 dykare i vattnet, eller har, än så länge. Och det är rekord för i år.
De är på väg upp här, ser jag.
Ja, de är det. Ja, vi tittar ut genom fönstret och ser dem. Jajamän, härligt. Och ja, jag får tacka för mycket intressant info.
Mm.
Absolut. Och vi snackar tångbloggen.se.
.com
till och med. Tångbloggen.com. Jajamän. Härligt, härligt. Är det något så här, slutändan du vill tillägga? Något så där som alla bör veta om när det kommer till, utan
ta inte på djur i havet.
Ta inte på djur i havet. Nej, precis.
Normalt uppförande gäller. Ja, inte fram och pilla på folk i onödan.
Nej, exakt, så blir de förbannade.
Ja, då får man en smäll.
Ja. Ja, men det har varit jättetrevligt. Tack så hjärtligt för att ni kom, eller för att ni var här idag, och jag hoppas att ni kommer tillbaka så vi får uppleva mer av det marina livet, helt klart. Och tångbloggen.com, ja, och om ni har feedback och grejer på podden så givetvis går det bra att skriva till amsten@diveteam.se. Och ja, i och med det så tycker jag att vi tackar och säger godnatt.
Godnatt.
Ja, tack. Hej då.